Vi ska börja med att läsa en text. Men vi ska läsa från Matteus 20, 20-28. Här ska vi göra en liten fallstudie i hur det är att vara Jesu lärjunge. Då kan man vara så här. Då kom modern till Zebedeus söner fram till Jesus tillsammans med sina söner. Hon föll på knä och ville be honom om något. Han frågade henne, vad vill du? Hon sa till honom, lova att mina båda söner här får sitta bredvid dig i ditt rike. Den ena på din högra sida och den andra på din vänstra. Jesus svarade, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag ska dricka? De svarade, det kan vi. Jesus sa till dem, ni ska få dricka min bägare. Men platserna på min högra och min vänstra sida är det inte min sak att ge bort. De ska ges åt dem som min far har berett dem för. När de 10 andra fick höra det så blev de upprörda över de båda bröderna. Men Jesus kallade dem till sig och sa, ni vet att folkens ledare beter sig som herrar över dem och att stormännen härskar över dem. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst ibland er ska vara de andras slav. Så har inte heller människosonen kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jag vet inte om den här förkunnelsen är riktad till var och en som är i det här rummet eller var och en som lyssnar på inspelningen efteråt. Men jag vet att den är avsedd för åtminstone några som behöver höra det här budskapet som en nyckel för att låsa upp nästa steg i livet tillsammans med Jesus. Så om du sitter här och så känner du att det här flyger liksom över huvudet på dig, så var inte orolig. Det är i sådana fall så att det inte är avsett just för dig att träffa dig i hjärtat. Men några av er här inne kommer att få tag på den här visionen, den här förkunnelsen, och den kommer träffa i hjärtat och bli till en livsförvandling. Varför är evangeliet goda nyheter? Vi får ju våra synder förlåtna. Det är väl goda nyheter? Ja, men absolut. Visst är det det. Vi blir räddade undan den kommande domen. Det är väl goda nyheter? Vi får möjlighet att bli Guds barn och uppleva Guds faderskärlek. Det är fantastiska nyheter. Underbart goda. Allt det här och mycket, mycket mer är underbart och sant. Och betyder ingenting alls för de allra flesta runt omkring. För att om du då går till din kollega på jobbet och säger, vet du vilka underbara nyheter jag får tag på? Du kan få dina synder förlåtna. Va? Säger de. Vad då synd? Vad menar du? Tycker du jag är dålig eller? De har ingen som helst koncept över det. Så det är ju fortfarande en fantastiskt underbar nyhet. Det är ju goda nyheter, det är helt fantastiskt. Och det berör alla människor överallt i alla tider. Och ändå så liksom flyger det tvärs över huvudet. För att vi har inte längre det språket. Vi har inte den kulturella medvetenheten. Vi har inte någon koppling till att direkt förstå vad Gud har gjort för oss i Kristus. Det kan vi förstå som sitter här inne och har suttit här i 20 år. 30 år, 40 år, hela livet för en del. Vi kan ju förstå, det är ju sådana fantastiska nyheter. Men de som behöver höra de goda nyheterna, de saknar språket. Saknar insikten, saknar förståelsen. Och därför så behöver vi klä nyheterna i en språkdräkt som människor kan förstå. Och då är det tyvärr så, kära älskade vänner, att prata om frälsning är helt meningslöst. För det är ingen som vet vad det betyder. 1850 funkade det jättebra. Säkert 1930 också. 45. Men 2026, vad då frälsning? Ja, det där har jag sett på TikTok. Det är sådär som kristna håller på med. Det flyger över huvudet på folk. Så jag tror att Gud är ute för att klä samma goda nyheter i en ny språkdräkt som talar in i människors liv idag. Vad är det människor brottas med? Vad är det människor längtar efter? Vad är det människor saknar? Vad är det för någonting som blir konsekvensen av den synd som vi behöver förlåtelse ifrån? För om man hamnar där först och ser liksom, vad är konsekvensen av det här i mitt liv? Vilken bundenhet är det? Vad är det jag brottas med? Varför mår jag så dåligt? Vad är det som saknas mig hela tiden? Om man hamnar där, då kommer i nästa steg insikten om att synd är frånvändhet ifrån Gud. För vi räddas inte främst från något, vi räddas till någon. Frälsning betyder räddning. Ordet i sig, ett gammalsvenskt ord som kommer från uttrycket att frihalsa någon. Det har du kanske hört talas om. Att man har träl förr i tiden, så långt tillbaka som liksom på vikingatiden. Man hade trälar, livegna människor. Så gick många omkring, man hade ett halsjärn för att hålla sig i schack. Så att man på kvällen när man liksom låstes in så satte man fast runt halsen med ett järn. Som en stålkrage. Och när någon blev friköpt ifrån träldom eller hade arbetat sig fri så blev man frihalsad. Man fick halsjärnet borttaget. Då blev man en fri människa. Det är begreppet frälsning. Men vi räddas inte främst ifrån något. Det gör vi också, det ligger också där i. Men vi räddas till någon. Vi blir räddade till att tillhöra Gud. Att bli hans egendom. Det är lätt för oss som sitter här inne och har så mycket kunskap att vi blir väldigt, väldigt vana vid tanken på vad frälsning innebär. Vi vet ju precis vad det är. Vi vet det så väl så vi knappt ens kan sätta ord på det. För att det, ja, men du vet, det är ju, du blir räddad. Alltså vi är så vana vid tanken att den inte längre är tankeprovocerande riktigt för oss. Så att när vi ska klä dig i ord för någon som saknar språket så kan det bli svårt att ens förklara vad är det jag har upplevt. Och då behöver vi bli liksom personliga. Vi behöver hamna i, vad är det Gud har gjort i mitt liv? Vad är det jag kan sätta ord på som har förändrats av gemenskapen med Gud? Därför att evangeliet blir attraktivt när det är livsförändrande. När du kan berätta din historia om hur Gud har förändrat ditt liv. Eller vad ditt liv har blivit för att du har vandrat lång tid med Herren. Då blir det attraktivt. För det kan människor relatera till och förstå. Om man berättar en sån historia som Niklas berättade. För någon som aldrig har haft med Gud att göra. Så låter det ju bananas. Bara att säga upp Netflix och Disney Plus. Du är inte klok. Gick du inte sönder? Blev du liksom inte trasig på invärtes? Som en, vilken konstig människa. Men om man liksom lär känna Niklas så förstår man ju att här finns det någonting. En frid som är väldigt världsannorlunda. Den är annorlunda mot vad som finns i världen. Och det vet ni. När någon människa får kontakt med det och ser det och blir varse att vänta nu, han har någonting här som jag vet att jag saknar. Fast jag har Netflix. Så har jag inte den där friden. Ja, då händer någonting. För då blir det en attraktivitet. Och det hjälper ingenting alls överhuvudtaget om Niklas skulle börja prata om vilken synd människorna runt omkring honom har i sitt liv. Och vad de behöver göra med den. Och att de behöver förlåtelse från Gud. Och att det kommer en kommande vredesdom. Och att de måste skärpa sig och sköta sig. För annars får de inte vara med i himlen. Det hjälper inte alls. Ingen som tar till sig det. Förrän de får kontakt med att det finns en längtan på insidan. Ett hål som skaver och skaver och skaver och skaver. Som vi stoppar in sånt där som Netflix. Eller arbetsnarkomani eller alkoholmissbruk. Eller vad det nu är för någonting man tar till som människa. För att liksom döva den där malande smärtan på insidan. När man får kontakt med det. Får jag använda dig som exempel, Niklas? Och, ja, jag fortsätter bolla på dig. Om man får kontakt med det och så möter någon Niklas och han kan berätta att jag var där och hade den där tomma malande grejen inuti. Och sen blev den fylld för att jag mötte någon som heter Jesus. Och sen hände det här i livet, så kan man berätta sin historia. Då händer någonting som inte kan hända med logiska argument enbart. Därför att det blir levande, människan får kontakt med någonting som är verkligt i deras eget liv. Det är de egentliga goda nyheterna i evangeliet. Att det är personligt till var och en. Hur hänger det här egentligen ihop då? Hur ska vi tänka kring de här frågorna? Nu har vi liksom sett lite grann på vart är vi på väg någonstans. Och vi ska börja med att titta på vad är Guds gåva? Vad är det vi har fått i evangeliet? Det här behöver du ha som en bakgrund i din tankevärld. För att om din tankevärld bara innehåller att ja, men vi har ju fått frälsningen och så kan du inte förklara vad det är. Då saknar du en pusselbit. Ja, men vi har ju fått förlåtelse från synderna. Ja, men om du inte kan sätta ord på det, då saknar du en pusselbit för att kunna liksom lägga hela pusslet för att möta en människa där de befinner sig. Och vad är då egentligen den djupaste essensen av Guds gåva i evangeliet? Vad är Gud själv? Jakobsbrevet 1:17. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är ifrån ovan. Det kommer ner ifrån ljusens fader som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Allting som är gott har sin källa i Gud. Förra helgen så var jag inte här på gudstjänst. Det beror på att jag hade studiehelg. Jag läser just nu en teologiutbildning, 3-årig, på distans. Vi hade studiehelg och vi studerade läran om Gud. Den grundläggande doktrinen om vad Gud egentligen är. Hurdan är han? Vi läste om treenigheten, men vi läste också om vad innebär det när Gud säger till Mose att jag är den jag är. Att Gud själv är varandets innersta väsen. Jo, det innebär att Gud i sig själv, han är godheten. Inte att han har godhet. Eller gör godhet, utan han utgör godhetens själva innersta väsen. Så om du har någonting i ditt liv som är gott, så är det ifrån Gud. Därför att han utgör existensen av det som är gott som du får till dig. Och när, precis som Niklas beskrev, så det han har fått i gåva när han har lagt av sig någonting som han inte skulle ha kvar, så har han ju fått någonting istället, och det är Gud själv. Det är precis det Niklas beskriver, fast han inte vet att det är det han beskriver teologiskt. Men det är precis den erfarenheten han beskriver, att men jag har ju fått mer av Gud själv. Och det innebär att han har fått mer av allting som är gott. Allting som är värt att ha och vara och göra. Det är egentligen kärnan i evangeliet att frälsningen, den återställer tillgången till källan, till allting gott. För att i vår frånvändhet från Gud så har vi tappat kontakten med källan till allt som är gott, allt som är liv, allt som är äkta och sant. Det är det som är synd. Vet ni att det svenska ordet synd kommer ifrån forntyskans synde, som betyder en delning, ett sund. Vi har det i svenskans ord idag också. Ett sund är ju en bit vatten som skiljer land från land. En ö och fastlandet skiljs åt av ett sund. Människan och Gud skiljs åt av synde. Synden åtskiljer oss ifrån Gud. Om du skiljs bort från källan till allt som är gott, ja, då kommer det godas motsats in. Då kommer det som är ont. Och det är egentligen kärnan i evangeliet. att vi återställer kontakten med godhetens ursprung. Vi går till Romarbrevet 8:32. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han annat än också kunna skänka oss allt med honom? Fadern har skänkt oss allt i Kristus. Vi har fått allting. Om du har Kristus, då har du allt. Du saknar inte något. Den här insikten om vad vi har i Kristus, den är livsförvandlande. Det är han som är skatten i åkern, i liknelsen. Det är han som är pärlan som är värt att sälja allting för att få tag på själv. Därför att i ett perspektiv av evighet, när tiden här har löpt ut, så har du dig allting givet. Oavsett hur livet är här och nu. Vi kan lida brist, vi kan lida nöd, vi kan bli utsatta, vi kan bli förföljda. Vi kan ha en fruktansvärd massa lidanden i det här livet. Ondska drabbar oss, sjukdom som är kronisk. Lidande över alla gränser, och ändå så har vi oss allting givet i Gud. Därför att vi har ett perspektiv av att vi har blivit placerade i Kristus i evighet. Och i honom finns källan till allting som är gott. Du är placerad med Kristus i den himmelska världen. När du har blivit inlämnad i honom. När du har blivit ett Guds barn. Då har du fått dig någonting givet som ingenting här i den här världen kan ta ifrån dig. Och vi kan så lätt bli förblindade från att se det. Därför att den här verkligheten ser så verklig ut. Men den är egentligen mer av en illusion än vad det osynliga är. Faktiskt. För att den här världen är begränsad. Du och jag är begränsade här till tid och rum och plats. Vi är begränsade i våra förmågor, vi är begränsade i vår uppfattning, vi är begränsade i vad vi kan ta till oss, vi är begränsade på så många, 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 många sätt. Men när du får kontakt med Kristus och Kristusdimensionen i existensen, i varandet, då händer det någonting. Du får kontakt med en verklighet som ligger bortom allt det vi kan se här och som faktiskt är verkligare. För den är ursprunget till allting annat. Det är Gud som har skapat allting och det är han som uppehåller allting. Paulus säger att det är i honom är det vi lever, rör oss och är till. Och när vi får kontakt med det och blir återställda till gemenskap med han som har skapat allting, ja, då har vi vunnit något som är oändligt värdefullt. Det finns ingenting du kan vara med om här av hemskheter och lidande och nöd som går att mäta mot det. Vi ser det inte, men det är så. Och det är jättesvårt för våra begränsade hjärnor att fatta det. För att lidande gör jätteont. Både i själen och kroppen kan det göra fruktansvärt ont. Och vi kan liksom bli så inkrökta i vår smärta. Det går inte att lyfta blicken. Men när vi väl får hjälp att lyfta blicken och se. Då har du fått en skatt. Och när du får hjälp att förmedla den erfarenheten till någon människa. Och den får smitta. Då blir evangeliet goda nyheter på riktigt. Då blir det någonting som är bortanför det livet som är här. För att försoningsverket, det är egentligen ett återställande. Romarbrevet 8:18-21. Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen. Och nå fram till Guds barns härliga frihet. Guds frälsningsverk är inte bara till enskilda individer en och en för att ta oss till himlen. Guds frälsnings- och försoningsverk innefattar hela skapelsen. Allting ska en dag bli upprättat. Men för att göra den upprättelsen så måste Gud rensa bort allt som inte är av Gud. För det är domen som ska komma. Att allt som inte är av Gud, det får smälta bort. Och fram till den dagen så är det våran uppgift att berätta den här historien. Det är vad vi försöker nå ut med till människorna runt omkring. Att det finns ett återställande, ett upprättande, ett återskapande av allt det som är gott som Gud håller på med. Och vi är inbjudna att vara en del av det. Vi är inbjudna att vara en arbetsstyrka i det arbetet. Vi ska följa med pappa till jobbet när han renoverar världen. Det är fantastiskt. Det är inte jättestor hjälp för mig att ha Leo med mig på en byggarbetsplats när jag ska renovera. Men det vore väldigt kul. Det är inte jättestor hjälp för pappa Gud att vi är med och försöker hjälpa honom att renovera världen heller. Men han älskar det för han tycker det är roligt. Och vi får kraft av honom. Så precis som Niklas sa, om vi försöker göra det här i egen kraft så blir det mest pannkaka. För det blir ungefär lika effektivt som när Leo hjälper med att snickra. Men om Gud gör det genom oss, då blir det kraftfullt. Då kan han göra precis vad som helst genom dig och mig. Och det finns lite förutsättningar för att det ska kunna ske. För att vi ska kunna komma tillbaka till att Gud är hos oss och blir himmelen på jorden. Vi ska gå tillbaka till Matteus 20 och 28. Vad är det Jesus säger till lärjungarna när de kommer och begär platserna till höger och vänster om honom? Han avslutar hela det talet med att säga den här meningen. Att då har inte heller människosonen kommit för att bli betjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv för lösen till många. Och där finns en nyckel till hur du är kallad att vara Jesu efterföljare. För du är inte heller kallad för att bli betjänad. Utan för att tjäna. Och du är kallad att ge ditt liv, inte till lösen för många, för det är redan gjort. Utan du är kallad att ge ditt liv i tacksamhet till en ände. Honom. Som har återupprättat allt. Det är våran kallelse. Det är vad vi är kallade till. Jesus ger oss här ett nytt sätt att vara. Och det hade lärjungarna missat. För i sin tanke så var lärjungarna när de frågade om de här platserna till höger och vänster. De var fortfarande inne i att Messias är krigarkonungen som ska återupprätta Israel som nation på jorden. Och det ska han, men inte alls på det sättet som de hade trott. Han skulle ju inte komma med någon vapenmakt och upprätta en jordisk nation i Israel med en jordisk kung. Där han kom med ett nytt himmel, ett nytt rike som är från himmelen. Guds eget rike som skulle upprättas på jorden. Där Jesus själv är kung. Tillbaka till att Gud regerar. De förstod det här först senare efter uppståndelsen. Och levde sen därefter. Var och en av lärjungarna vandrade den vägen. De försakade allting. De utgav sina liv. Ända till döden. Traditionen lär oss att alla utom Johannes led martyrdöden. De försökte få dö på Johannes men han överlevde och blev förvisad istället. De vandrade den vägen men inte av tvång eller liksom lydnad utan av kärlek för att de hade förstått. Jag vet inte hur det är med dig men jag personligen i alla fall, jag har i stort sett tappat det här. Jag lyckas inte. Inte mycket jag kan peka på i mitt liv och säga. Jag har gett allt för Herren. Jag kan inte slå mig för bröstet och säga, åh vad duktig jag har varit. Det är säkert många som är heligare än vad jag är. Det vet jag att det är. Men jag vet att Gud har gett mig någonting, en uppenbarelse om det här och att han arbetar på att återskapa det. Att ge mig tillbaka det som jag har tappat bort. Därför att vad är det jag har tappat egentligen? Jo, det är det Jesus säger i samma sammanhang att bli stor så behöver du underordna dig. Den som vill bli den största i himmelriket måste vara allas slav. En del av er hörde säkert för några söndagar sedan så pratade jag om att jag fick en uppenbarelse på julaftonsmorgon. Som slutade i liksom formuleringen att du är mig inte skyldig. Du är mig inte skyldig. Jag har inga anspråk, jag har inga krav. Eller rättare sagt, jag vill inte ha några anspråk och inga krav. Men jag har dem ändå, för de sitter i köttet. Men i min ande så har jag fått en insikt om att du är mig inte skyldig. Gud är mig inte skyldig, för jag har redan fått allt. Vad mer ska han ge mig? Vad mer ska han ge mig än att jag har fått Kristus? Han är inte skyldig mig något. Ja, det är fantastiskt att jag får lov att finnas till och ha hälsa, ha någonstans att bo och slippa frysa, att jag kan äta mat och transportera. Det är fantastiskt, nåd utöver nåd. Men jag kan inte ställa krav på Gud för det. Om han vill ta bort det så gör det för allt i världen. Han har redan gett mig allt. Det där är svårt mänskligt sätt att ta till sig, men andligt sätt så går det med de ögon som Gud ger. Det här talar Paulus om i Filipperbrevet 2, 5-9 när han talar om Jesus som uttömde sig. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. Han gjorde det största ödmjukandet, för han kom från den allra, allra högsta positionen. Och tog den allra lägsta. Han gick under oss alla för att lyfta oss upp. Och därför har Gud omvänt det och upphöjt honom över alla andra. Precis så som Jesus sa att det skulle fungera. Den som vill vara den största ska bli allas tjänare. Allas slav. Och det var precis vad han gjorde. Han uttömde sig på allt. Och kommer tillbaka till jorden för att betjäna. Det här går på tvärs med allt vad vi är. Och jag skulle säga att det går på tvärs med mycket av vad kristen kyrka är idag också. För vi fungerar inte riktigt så. Vi bygger upp plattformar. Jesus han häller upp vatten i kärl och tvättar fötter. Men som kyrka i stort så liksom vi ser att den där har fått, det där är en nådegåva från Herren. Det där är någon som har fått smörjelsen. Den där profeten, han säger så mycket bra saker. Tänk om jag fick en tjänst som var som den och den. Ja, men det här lever lite grann, även om vi kanske inte uttrycker oss så lever det lite grann i våran tankevärld. Att det är så det fungerar. Vi upphöjer vissa namn eller vissa gåvor. Och inte alls med illa ment på något sätt. Utan kanske till och med i liksom ärlig uppskattning av vad Gud gör. Men ändå bakom det så finns det ändå någonting av att vi värdesätter någon som har en tjänst är liksom på något sätt bara underförstått, även om vi inte vill att det ska vara så blir det mer att den är mer värd än någon som inte har en tjänst. Och det där är inte Guds väg. Jesus river ner alla de här plattformarna och säger att nej, men du behöver ödmjuka dig. Sen kan jag upplyfta om jag vill, säger Jesus. Han kan skapa en ny Billy Graham. Men inte för att någon strävar mot en plattform och blir världsevangelist. Det kommer aldrig ske. Utan Gud kommer ta någon från någon obskyr håla någonstans som liksom ingen känner till. Men som har ett fullt ut ödmjukt hjärta inför Gud och faktiskt har gjort samma resa av att uttömma sig. Och som inte strävar efter någon plattform eller berömmelse eller eller något att ta hem för egen del, utan som ärligt, fullt ut har gett iväg sig själv och blivit fri. Ingen är mig något skyldig, inte Gud, inte människor. Det här är nyckeln till ett verkligt verkligt framgångsrikt Kristusliv. Att förstå att ingen är mig något skyldig. Jag har inga krav att ställa på Gud. Jag får ta emot allt av nåd. Jag vet att han är god. Jag vet att han är en far. Jag vet att han ger mycket som är fantastiskt gott och underbart. Men det gör han för att han vill och han är god. Jag kommer inte till min far och säger: pappa, jag vill ha det här. Du behöver ge mig det här, för annars går jag sönder. Nej, jag kommer. Inte min vilja, utan din. Ske din vilja, så som i himmelen, så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, för vi behöver det. Men låt det bli som du vill. Det här är inte passivitet. Det handlar inte om att ge upp och göra ingenting. Utan det handlar om kapitulation. Att inse att ja, men det är faktiskt Gud som behöver göra det som behöver göras. Och jag är med på resan. Jag ska spela en sång för dig. Jag vill att du lyssnar på texten i den här psalmen. Bara slut dina ögon och lyssna.
En ton från himmelen, ifrån Guds eget väsen, den rena kärleken, här nere till vårt öra, så många missgynnar, men Gud är saligheten. Säll den som det förstår. Men Gud är saligheten. Säll den som det förstår.
När anden stilla vilar, sitt fäste har
röstar tystnad här.
Ja, du till Jesu kan bli vad han begär. Ty det är hemligheten att Gud ifrån sin tro låt uret ett hjärta kan bringa fram en tro. Låt uret ett hjärta kan bringa fram en tro.
När egenviljan brutits, dess röst har tystnat här. Jag ut i Jesu händer kan bli vad han begär. Ty det är hemligheten att Gud ifrån sin tron blott ur ett ödmjukt hjärta kan bringa fram en ton. Det är en fantastisk psalm, den finns med i psalmboken. Det här var Bengt Johansson som hade gjort den här inspelningen, om du vill leta upp den på Spotify och lyssna på den. Och det är det här vi är kallade till. Så det vi ska ta med oss härifrån, det är gå nu och gör som han. Gå nu och gör som mästaren gjorde. För vi är kallade på mission. Vet ni vad ordet mission egentligen betyder? Det betyder att vara utsänd. Och vi är sända ut att göra det Jesus gjorde. Och vi är sända ut att underordna oss honom och efterfölja honom och göra hans vilja. Och det här sammanfattade Jesus i en av de kanske mer kända delarna av sin undervisning, den gyllene regeln. Du vet hur den lyder. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni först göra för människorna. Men det där kan ju faktiskt bli förvridet om vi har fel inställning när vi närmar oss det. För vad utgår vi ifrån egentligen? Ja, men jag utgår ifrån att jag vill att människorna ska göra massa saker för mig. Och så gör jag det goda jag gör för att få någonting tillbaks. Men jag vill ju att människor ska bemöta mig med generositet. Och därför är jag generös. Ja, det är ju fantastiskt bra. Då lever du ju den gyllene regeln. Du gör ju faktiskt det Jesus har sagt. Men om hjärtats inre motivation är jag vill bli bemött med generositet. Och det är därför jag gör det. Ja, då missar jag någon dimension av det här. För det handlar inte egentligen om vad vi vill, utan vad som är rätt inför Gud. Det handlar om självutgivande egentligen och inte tjänster och gentjänster. Och där är också insikten, du är mig inte skyldig, det är en nyckel. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni först göra för dem. Med inställningen att du är mig inte skyldig. Jag gör det här för att Jesus har sagt det. Och han har redan gett mig allt, så han blir mig inte skyldig någonting heller. Jag har inget bankkonto jag skriver upp saker på och hämtar ut lön efteråt. Jag gör det här för att Jesus har sagt att jag ska göra det. Sen hoppas jag att du vänder dig om och ger det vidare till någon annan om jag har varit god mot dig. Att du också snappar upp på det och är god mot någon annanstans. Pay it forward. Men jag gör det inte för att få någon lön. Du är mig inte skyldig. Jag gör det i lydnad för honom som själv är godhet. Så om vi ska sammanfatta den här undervisningen. Varför är evangeliet goda nyheter? Så är det detta. I Kristus har vi fått allt. Därför är evangeliet goda nyheter. I Kristus blir vi i sanning fria. Det tog mig ett tag innan den här versen landade när Jesus säger att den som sonen gör fri, han blir sannerligen fri. För att om man har en bakomförståelse av att frälsningen är att bli fri från domen under synden. Och det stannar där, för det är ju sant, det är precis så det är. Men om man bara stannar där, då blir det där den sonen gör fri, han blir sannerligen fri. Det blir liksom någonting som händer sen. Eller om man har insikten att ja, men jag blir fri ifrån det som har bundit mig. Jag har varit fast i vad det nu kan ha varit, missbruk eller något jag gör som jag inte vill. Eller jag blir fast i synder. Det är ju också sant och det är också något vi blir fria ifrån. Men om jag inte har det då? Jag har inte identifierat något jag blev fri ifrån. Då blir det heller inte här och nu. Men om man förstår att, men vänta nu, i Kristus kan jag faktiskt bli fri ifrån att ha begär. Alla former av begär. Och det är därför Niklas vittnesbörd här är så fantastiskt. Att Gud tajmade det, att sa till honom och berätta det idag. För det är precis som Niklas säger. Det är ju inte någon särskilt illa dålig grej att titta på kristen film. Det kan vara ganska uppbyggligt. Och ändå så ville Gud visa Niklas någonting, att han kunde bli fri till och med från någonting sånt som i sig själv inte är varken syndfullt eller ont. Men som han kunde bli fri ifrån för att få någonting som var ännu bättre. Mer av Gud själv. Den sonen gör fri blir sannoliken fri. Det är goda nyheter. Varför är evangeliet goda nyheter? Jo, därför att det är livsförvandlande. Och när du möter människor runt omkring så är det som är din berättelse. Livet har förvandlats för att jag mött Jesus. Evangeliet är goda nyheter för att i evangeliet så finns det ett nytt liv. Ett helt förvandlat och radikalt annorlunda liv. Och det, kära vänner, det går hem även 2026. Alla tider. I evangeliet finns ett nytt liv. Helt förvandlat, radikalt annorlunda liv. Men fritt ifrån det där som maler och tuggar och gnager på insidan. Det behöver vi berätta för alla. Amen.